kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det här är sista delen du ska få lyssna till, del 79. Producent och tekniker för programmet är jag Ulf Gustafsson.
Välkomna till Andreas kapellet. Denna sista gången med Matteus evangeliet, för det vågar jag nog lova att det blir nu. Fast jag var nog lite sugen på att göra ännu en gång, för jag tror att vi är på 79 nu. Det var lite frestande att göra 80, men man kan inte lägga på en timme bara för att det ska bli 80. Utan vi är ju färdigt det här nu. Å andra sidan, när jag då försökte fördjupa mig i det som vi har kvar här nu, i själva knorren på det hela med missionen, så blev det så mycket så att det hade nog räckt till en gång. Vi får se om vi hinner med allting här nu. Men innan vi börjar då i missionsbefallningen, så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi nu ännu en gång får komma inför ditt ansikte och räkna med din närvaro och ditt intresse. Tack för att du är intresserad av att vi ska bli inte bara uppbyggda utan också tröstade, förmanade, läkta, utrustade. Allt gör du genom ditt ord. Herre, vi ber att det här skulle få bli en välsignad stund med där du är närvarande och verkar ibland oss. Amen. Bara två saker där som en repetition kanske i och för sig. Vi ska ta det helt kort. Det ena är det här med att de var på berget, vet ni. Berget i Galileen, när han talar missionsbefallningen. Och jag använder ordet teofani, alltså Guds uppenbarelse. Och varje gång det är sån där riktigt, riktigt angelägen uppenbarelse från Guds sida, så verkar det som att det utspelar sig på något berg. Och jag bara nämner om den här teofanin, dels därför att det var vanligt på den här tiden, inte bara i den judiska tron utan också i omkringliggande trosåskådningar, så var det just detta att när den store guden uppenbarar sig, då är det på ett sånt här kraftfullt sätt. Man tänkte sig att det var inte bara på det högsta berget, utan det var omgivet utav tordön och gärna med blixt och dunder och jordbävningar och sådant som hörde till den här uppenbarelsen. Och så gick det ju till när det berättas om uppenbarelsen vid Sina i berg. Och det var så man föreställde sig det hela. Det var därför som det blev så svårt för dem när Gud plötsligt valde att uppenbara sig i den brinnande busken. För det strider mot all den tro och all den uppfattning som man hade då. Det ska vi dock inte ta upp nu. Men här då är det förmodligen inte någon tillfällighet att det var på berget i Galileen som han gav missionsbefallningen. Utan genom att det sker på det här berget i Galileen, så lyfts hela missionsbefallningen upp till en väldigt stor angelägenhet, som något ytterst viktigt. Man skulle kunna säga att det är Jesu Kristi sista önskan, hans sista vilja, hans testamente som lämnas över här. Och med tanke på det vi tror oss veta om Jesus som Messias, att det är Gud själv inkarnerad, så kommer den här missionsbefallningen förstås att väga väldigt tungt. Och det andra som jag tänkte på, det är ju detta att han här öppnar missionsbefallningen för alla folk. Alltså nu är det inte längre en intern judisk angelägenhet. Jesus har i Matteus evangeliet föregripit det som skulle vara i ändens tid, nämligen att alla folk skulle få del av evangeliet. Men judarna själva hade ju tänkt sig att alla folk skulle komma till Jerusalem och tillbe i ändens tid. Och därför så hade man svårt för att förstå hur Jesus kunde betjäna de fåtaliga, men ändå de hedningar som kom i hans väg. För det var ett sorts föregripande av ändens tid. Men samtidigt så har vi ju konstaterat att hela Jesu verk och gärning är ju ändens tid som bryter in i vår tid. Så att det är ju inte mer än rätt att han betjänar också hedningarna, även om det sker lite grann i taget så att säga. Men här i missionsbefallningen så öppnas dörrarna fullt ut. Det var fortfarande svårt för apostlarna, som skulle ta över stafettpinnen nu efter Jesus att gå ut med evangeliet till hedningarna. Det sker egentligen först i apostlärningarna 10. Och det är nog det stora, det märkvärdiga med apostlärningarna och det som sker i frälsningshistorien. Det är knappast det som sker på pingstdagen. På pingstdagen när anden utgjuts så är det ju inte bara starka manifestationer, utan det är ju också en profetisk uppfyllelse om att anden utgjuts över allt kött. Och det är stort naturligtvis, pingstdagen. Men det är ju ändå i enlighet med de löften som Gud har gett. Så det är en profetisk uppfyllelse. Så det kunde man ta emot, så att säga. Det kunde man hantera. Men detta med att man skulle släppa på hela evangeliet till hedningarna, det var svårare. Och hur var det då i apostlärningarna 10? Jo, Simon Petrus var vid Caesarea vid havet. Och där besökte han Simon garvaren och hans hus. För Simon garvaren hade fått en uppenbarelse. Han var ju en hedning. Han hade fått en uppenbarelse om att han skulle kalla till sig Simon Petrus. Och Simon Petrus var beredd, för han hade på sin sida också fått en uppenbarelse om att han skulle gå till Simon garvaren. Och sen när han kommer dit och kommer in i Cornelius heter han ju förstås, Cornelius hus. När han kommer in i Cornelius hus så har ju den här Cornelius han har då samlat hela tjocka släkten där i huset, så det är fullpackat med hedningarna. Och Simon Petrus vet inte hur han ska göra, men han hade fått en uppenbarelse. Det var det, han bodde hos Simon garvaren. Han hade fått en uppenbarelse under sin bönestund där på taket. Och det var då det sänktes ner en duk ifrån himlen som var full med orena djur. Och så hör han Gud säga till honom att han ska äta utav det här. Och han förstår inte detta. Men sen han kommer till Cornelius hus och förkunnar evangelium. Och kommer till det stället där det står att han berättar om Jesu död och uppståndelse. Och om omvändelsen eller tron på Jesus. Då faller den helige ande över alla hedningarna. Och det kunde inte Simon Petrus annat än att inse. Därför de började alla tala i nya tungor. Precis som det hade varit på pingstdagen. Och plötsligt så ser han att de här orena djuren som Gud hade förklarat för rena. Och de här dörrarna som hade öppnats ut mot hedna världen, de öppnas nu på vid gavel. Men det går alltså lite steg i taget. Och apostlärningarna 10, där inser Simon Petrus att nu ska evangeliet ut till hedningarna. Men de hade fortfarande kvar den här kampen i den första kristna församlingen, huruvida hedningarna skulle hålla sig till Toran, till den judiska lagen. De skulle alltså, hedningarna skulle räknas in i Guds folket. Men ska de då inte göra det som Guds folket har blivit åkallat att göra, nämligen hålla lagen? Det var ju den stora frågan. Hela Galaterbrevet handlar ju om detta på ett mycket speciellt sätt. För Paulus kom till den insikten att det var fritt fram för hedningarna att ta emot evangeliet utan några som helst villkor. Och det fick han betala ett högt pris för, som vi ska se också när vi kommer till Galaterbrevet. Det lär väl inte bli den här vintern, men så småningom. Och det går ju till och med så långt så att Paulus kallar sig själv för hedningarnas apostel. Men här blir ju då, kan man säga, ett brott med den judiska, med den renodlade judiska tron. Så det blir ju två olika trosåskådningar på det sättet. Det finns redan i den här missionsbefallningen. Jag tänker då inte på det här att de skulle gå ut till alla folk. För det är ju en början på det här. Utan jag tänker också på detta med Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så bekänner man ju inte i den judiska tron. Så här sker ett brott med den judiska tron i den här bekännelsen. Vi kommer dit alldeles strax. Men vi ska alltså fortsätta nu att uppehålla oss vid missionsbefallningen eller dopbefallningen. Den har lite olika namn. Vi ska ta och förklara eller gå igenom varför. Vi ska bara se här nu. Matteus 28:18b. Jesus säger: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Om vi ska kommentera här nu då bit för bit, för att det här är innehållsrikt, det som Jesus säger här. Så är ju det första detta: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jag minns när jag hade en kampanj i en av de småländska städerna. Det är ganska många år sedan. Och jag predikade väl frimodigt. Och dagen efteråt, eller ett par dagar efteråt, så ringer en journalist och vill ha en intervju med mig, därför att en av frikyrkopastorerna, jag ska inte nämna något samfund, har stött sig på min förkunnelse under de här ekumeniska dagarna. Och menar att jag hade predikat någonting som hade att göra med trosrörelsen, någonting sånt. Så nu ville den här journalisten sammanföra oss och göra en intervju. Ja, jo, det går bra, sa jag. Så vi satt ner i prästgården och pratade igenom det här. Och då var huvudinvändningen emot min frimodiga förkunnelse, som gick ut då, kan man säga, på just detta att Jesus har all makt. Det var att i den här världen så finns det så många skadade människor och så mycket svårigheter, så att man kan inte predika så, att man ska ha en mera själavårdande framtoning. Och så långt kunde jag hänga med, och vi fortsatte att prata om det. Men så blev det ju tydligare och tydligare från den här systern som det handlade om. Plötsligt så inser jag, men det hon gör sig till tolk för, det är ju inte kristendom. Är hon kristen, den här, tänkte jag. Det här sa jag ju inte högt naturligtvis, det hade ju inte sett bra ut. Vare sig varit bra eller sett bra ut i någon tidningsintervju. Men plötsligt så inser jag, hon börjar tala om kampen mellan det goda och det onda. På ett sånt sätt. Så att det framgick att det var inte säkert att Jesus hade vunnit det här slaget. Utan det här är en kamp som fortgår än i vår tid. Och då kunde jag inte hålla mig och säga, men snälla du, detta är ju inte kristendom. Kristendomen säger att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Han har avväpnat ondskans alla andemakter. Han har vunnit seger, bekräftat inte bara hans uppståndelse utan i himmelsfärden framför allt. Och han har all makt i himlen och på jorden. Jag tror inte vi kom så mycket längre så, men jag bara berättar det här som en illustration, därför att jag tror att här är någonting som vi, som kristenhet i mer allmän mening också, riskerar att förskingra det som är vårt kristna arv. Om inte talar om att Jesus har all makt här på jorden. Och hur skulle jag hantera förresten min själavård om jag sitter i ett svårt själavårdssamtal där personen i fråga har det jättebesvärligt och jag säger, om jag inte kan säga, ja men Jesus kan hjälpa dig för han har all makt här på jorden. Det måste väl vara en kristen själavård. Det kan ni ju fundera på. Så småningom då så redde vi väl ut det där något sånt här, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad som stod i tidningen och så. Men jag tycker att själva saken är ju oerhört viktig. Ja, men kanske du tänker när du hör det här. Är det verkligen så då att Jesus har all makt på jorden idag? Är det den kristna kyrkans, är det den kristna församlingens tro och agerande? Är det vårt riktmärke? Ja, det borde vara det. Han har all makt på jorden. Och när det är sagt så måste vi emellertid lägga till tre saker åtminstone. Därför att om man läser kyrkofäderna, så ser man att så ställer de frågan, eller vi kan ställa frågan, vad gör Jesus idag? Om han nu inte är med och styr och ställer här på jorden, vad gör han då om dagarna? Eller i evigheten? Och när jag frågar kristna i allmänhet om vad gör Jesus idag? Vi talar om Jesus, vi har Jesus mitt ibland oss när vi är samlade så här. Vi predikar om Jesus, ja men vad gör han då? Var är han? Hur är han aktiv idag? Och på det svarar kyrkofäderna i åtminstone tre saker som jag kan komma ihåg nu. Det första är det att han regerar genom evangelium. Alltså inte i rättvisa. För den dagen då han regerar i rättvisa, då är vi framme vid ändens tid. Ska det skipas rättvisa här på jorden? Om han ska göra upp så att säga med synden i den meningen, definitivt, då är det ändens tid. Då är det slut med den här tidsåldern. Men så länge vi lever i den här tidsåldern så regerar den uppståndne Jesus genom evangelium. Genom sin kyrka församling, genom sitt ord, genom sin ande. Och vi är ju hans kropp här på jorden. Så ska vara de som förmedlar evangelium till människor runt omkring oss. Förmedlar förtröstan på Gud, nåd, barmhärtighet, syndernas förlåtelse och så vidare. Det är det sätt på vilket Jesus regerar. Det finns kraft, och jag vågar säga det även om vi inte kanske har sett så mycket av det i vårt land på de sista decennierna. Men det finns en oerhörd kraft i evangeliet. När evangeliet presenteras så enkelt och så klart som det är oss givet i skriften. Det är en oerhörd utmaning för den fallna skapelsen att höra att det finns ett rättfärdigt liv genom tron på Jesus. Det finns tillgång för de himmelska krafterna genom den heliga ande. Det finns tillgång till allt det vi behöver genom evangeliets ord och genom den heliga ande. Det är ett kraftigt underbetyg till all mänsklig kraft. Det är det första, han regerar genom evangelium. Det andra, det är att han deltar i vårt lidande. Alltså han är närvarande i svårigheter och i lidanden. Och kanske allra tydligast om vi ska hålla oss till en bibeltext, så är det den bibeltexten när Stefanus stenas. Vid lejonporten i Jerusalem, eller Stefanusporten som den heter, som den kallas. Han har ju gett sitt vittnesbörd. Och de blir ju vansinniga på honom när han kommer till själva, så att säga, kerygmat. Själva utmaningen till att därför behöver vi omvända oss. Och de stenar honom och han faller till marken. Och när han är döende så står det att han lyfter blicken mot himmelen. Hans ansikte strålar som en ängels. Och han ser Jesus stå. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det står där. Jag har inte slagit upp det. Men han ser Jesus stå. Och det beskrivs som om Jesus stod så att säga lutad eller engagerad i det som sker vid Stefanusporten. Det står alltså inte som det kan stå på andra ställen. Att han sitter på faderns högra sida. Utan det är som om Jesus har rest sig ifrån sin tron. Och gått fram till Stefanus när han stenas. Och räcker sig ner emot Stefanus. Är närvarande i den här steningsprocessen. Och Stefanus säger, jag ser människosonen stå där. Och så säger han, fader i dina händer befaller jag nu min ande. Och så ger han upp andan. Det är en bild på Jesu närvaro i allt mänskligt lidande. Vi har sagt det förr och vi läste det till exempel i 25 kapitlet. Där det står om de fattiga, de hungriga, de som satt i fängelse och ni besökte mig, ni kom till mig. Alltså vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort emot mig. Och vi har sagt det tidigare också, att om vi vill komma nära Jesus, så gör vi det inte minst genom de svaga människorna, kanske till och med de som är socialt utanför vårt samhälle, de som har det riktigt svårt, de sjuka, de nödlidande på olika sätt. Där är Jesus närvarande med sin kärlek. Han är närvarande här på jorden delar vårt lidande. Och på samma sätt tror jag vi ska tänka när det gäller vår svenska kristenhet och dess prekära situation. Vi kan tycka det är besvärligt och till och med frestas att konvertera och gå över till något annat kyrka eller samfund som har åtminstone något bättre. Men det vore att fly. Alltså Jesus själv är närvarande och delar det lidande som finns i hans kyrka. Vi ska räkna med hans närvaro även när vi tycker att han är frånvarande. Vi har sagt det förr. Det kanske till och med är så att han är som mest närvarande när vi tror att han är som mest frånvarande. Han är inte långt borta ifrån någon av oss. Och så får vi kraft genom den tron att verka vidare. Det är till och med så att man blir uppbyggd när man tänker på det. Det tredje som Jesus gör i evigheten och nu, det är att han sitter på faderns högra sida och ber för oss, står det i Romarbrevet 8. Han manar gott för oss, han ber för oss. Jag tänker det ibland när vi kommer med våra böner till honom och när vi ber för våra nära och kära. Är det inte en fantastisk tanke att tänka, inte bara att vi ber mycket eller lite, men att han ber för oss ständigt. Han ber för mig och min situation här. Dygnet runt pågår det. I himlen dessutom. Det är också en fascinerande tanke. Så där har du tre sätt som visar att Jesus regerar i himlen och på jorden. För det är genom de här tre funktionerna som han är närvarande och regerar ibland oss. Sen kommer det säkert den dagen också när han avslutar den här tidsåldern och upprättar sitt rike i fullkomlighet. Så var det med det. Var frimodiga när ni tänker på allt elände vi har här på jorden. Och låt tron inte bara trösta utan uppmuntra och glädja. Det var det om all makt i himlen och på jorden. Jag har massor kvar här och det har redan gått 22 minuter. Nu får vi skynda oss på. Det andra här, det är det han säger i den 19 versen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Gå ut. Och det här hörde jag första gången av Göran Larsson. Om ni slår upp i första Mosebok 12. Det är när Gud kallar Abraham. Då står det så här. Herren sa till Abraham. Gå ut. Ur ditt land. Från din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag och så vidare. Det är nämligen så att på hebreiska. Så heter detta gå ut. Lecha. Lech lecha, och det går inte att översätta till svenska. Men det betyder, om vi ändå skulle försöka översätta till svenska, så betyder det gå ut till dig eller gå ut för dig. Ni hör ju på att det är en ordlek, lech lecha. Så att det kanske man skulle säga på svenska möjligtvis, gå ut för din egen skull. Och det här ordleken lech lecha, den finns bara på tre eller fyra ställen i hela gamla testamentet. Jag ska visa de andra ställena också. Men när man läser de tre, fyra ställena den här ordleken finns, så visar det sig att varje gång som Gud säger lech lecha, så är det förenat med enorma välsignelser. Det är alltså inte ett åläggande som säger till Abraham, gå ut som vi tänker oss. Alltså en uppmaning i den meningen att det läggs på honom. Det är någonting som han måste göra. Utan det kommer i en evangelisk ton. Lech lecha, gå ut så kommer du att bli jättevälsignad. Det ligger i själva ordet. Och så står det här också: gå ut ur ditt land, så ska jag ge dig ett land där du ska bli välsignad och där du ska få välsignelse. Men om du inte går ut, då kommer du aldrig till det landet. Och därför är uppmaningen motiverad. Om han inte går ut, så kan han inte få den välsignelse som väntar honom i framtiden. Och han missar alltså allt det som Gud har berett för honom. Det andra stället där det här står, så kan ni se att det är på samma sätt. Jag skrev upp här, för jag läste det som i hastighet här nu innan jag gick över hit. Andra Mosebok kapitel 3 vers 10. Och tyvärr så är jag inte riktigt säker på att det är det här stället. Men vi kan låtsas att det är det här stället. Där står nämligen i vers, alltså andra Mosebok 3:10, där när Gud kallar Mose vid den brinnande busken, då står det i vers 10 att Gud säger till honom: gå nu, eller gå ut. Jag ska sända dig till far, och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Jag ska gå ut ur Egypten. Jag är inte säker på att det står lech lecha där, men tanken är i alla fall användbar ändå. Jag har för mig att det var det här bibelstället, vet ni, som står några kapitel senare i sådana fall. Ut ur Egypten kallade jag min son. Jag har för mig att det är där istället. Men det spelar mindre roll. Ni lär väl inte gå hem och kontrollera i Biblia hebraika i alla fall, så att vi får ta det så här. Men tanken är densamma, va? Gå ut ur Egypten, därför att det finns en välsignelse. Det utlovade landet väntar på dig. Nu ska ni gå. Gå ut för er egen skull, så att ni själva kan ta emot den här välsignelsen. Det är tanken. Det tredje stället, det är från Höga visan. Har vi den där nu då? Efter Saltaren, Ordspråksboken, Predikaren, sen Höga visan, ja. Kapitel. Det är samma sak här, att jag har en liten reservation. För ja, det var samma sak här, att jag fick titta på det som hastigast. Och jag har markerat i, jag läser ju mer än en bibel, så jag har markerat i en annan bibel än just den här som jag har tillgång till. Men jag tror att det är andra Mosebok 2:13. Och då är sammanhanget det, att det handlar ju om bruden och brudgummen, som ni vet. Att bruden befinner sig i sitt hus. Och så kommer, vi kan titta i vers 8. Så hör min väns röst, se där kommer han. Han springer över bergen, han hoppar fram på höjderna. Min älskade är lik en gasell eller en ung hjort. Och det här är ju då Messias som kommer. Se, nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret. Min vän börjar tala till mig. Han säger till mig: stå upp min älskade, du min sköna, och lech lecha. Där finns det uttrycket. Jag sa i vers 13, men i sådana fall upprepas det där då. Stå upp min sköna och kom hit ut, står det översatt i svenska översättning. Men alltså, skulle man översätta det ännu mer bokstavligt, skulle det bli gå ut, alltså. Gå ut ur huset, kom ut ifrån huset. Därför att här ute i friheten, här ute, alltså brudgummen kallar bruden ut i friheten och ut i det som han har i beredskap för henne. Det sorgliga med det här bibelstället, när man läser vidare, och jag gör det som en sorts övergång, det är ju det att bruden som ligger där på sin divan, hon går ju aldrig ut. Hon ligger ju kvar. Och dessutom är det så att när man kommer vidare in i Höga visan, så vet inte om hon blir ångerfull eller vad det är för någonting, men plötsligt så börjar hon fråga efter brudgummen, och då är han ju borta. Så hon får inte kontakt med honom. Men det är om de här bibelställena Lech Lecha. Och nu ska ni höra min tes. När vi då kommer till Matteus 28 som är skrivet in i ett judiskt sammanhang. Så har jag väldigt svårt för att tänka mig att Matteus när han skriver missionsbefallningen inte skulle ha det här som jag nu har gått igenom med er klart för sig. Det måste han ju ha haft. Och då förstår ni de här orden igen. Vad gå ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså i de orden finns en nyckel som säger att när vi som kristen gemenskap, när vi som kyrka och församling går ut i missionens tjänst, så är det minst lika mycket för vår egen skull. Därför den helige ande utgjuten och ska ge oss kraft att vara hans vittnen. Och vi kan aldrig få del av andens kraft och andens utrustning om vi inte går in i uppdraget. När vi går ut i mission och vi kan tycka att vi är bävande inför en uppgift som är ovan och som är svår och som inte vet hur vi ska hantera. Vi är precis som det står tidigare i Matteus evangeliet. Vi är som får som sänds ut bland vargar. Och vi stannar helst hemma. Men om vi inte går ut i uppdraget så kommer vi heller aldrig få de välsignelser som är förenade med genomförandet av uppdraget. Den stora glädjen finns ju i att få dela med sig av evangeliet till människor som behöver det. Och som tar emot det med glädje. Och som kommer till tro och får sina liv upprättade. Men någon större glädje kan vi inte få vara med om. Och vi har väl förhoppningsvis varit med om det lite till man. Så jag vittnar gärna om det också. Att de gånger som jag är med om det. Så är det det största man kan få vara med om i sin tjänst. Det måste ju finnas i de här orden. Och jag lyfter fram det också av det skälet att när vi har talat om mission, eller vi kanske har använt ordet evangelisation, så blir allting plötsligt så väldigt svårt och besvärligt. Och vi ska inte vara påträngande och vi vet inte hur vi ska göra och vi blir sittande. Men jag tror inte på något sätt att det här ska uppfattas som en befallning, alltså missionsbefallning. Som det här är någonting ni måste göra. Det här är för vår egen skull. Gud kan väl frälsa hela världen utan att använda oss om det skulle vara så. Men Gud vill använda oss därför att det tillhör livet att få vara människa. Att få dela evangeliet med andra. Det finns en sån enorm glädje. Och en sån kraft som väntar på att förlösas. Till den dagen då Guds församling är aktiva i missionen. I missionens tjänst. Eller evangelisationen. Det är min övertygelse. Och jag tror att en del av orsaken till det elände som vi ser inte minst i svenska kyrkan. Det är just att vi sitter alltså innanför våra egna referensramar på något sätt hela tiden. Och vi har fått för oss att precis som judarna på den här tiden. Så har vi fått för oss att de där utanför. De ska komma till oss och bli sådana som vi är. Och tänker vi i de banorna så tror jag vi tänker alldeles, alldeles fel. Sen kan vi sätta in hur mycket annonser som helst eller locka med alla möjliga och omöjliga programpunkter. Och vi kan säkert fylla kyrkan också med bra program. Men det blir inte den välsignelsen som Gud hade tänkt för oss. Vi behöver få hjälp med, uppmuntras och få hjälp med att i vår vardag och tillsammans där vi faktiskt står. Tänka tvärtom. Att vi får vara de som bär ut evangeliet till människor runt omkring oss. Och jag är medveten om att det kan låta självklart när jag säger det här. För alla borde väl vara med på det. Att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ja, men varför gör vi det inte för då? Alltså det är någonting som har slagit slint här. Och som vi inte tydligen ändrar på utan vidare. Hela församlingens uppdrag är ju att bära ut evangeliet till andra. Det är församlingens existensberättigande. Glädje, kraft. Så fundera på det. Dessutom är det så här. Som jag sa när vi hade storsamling med cellgruppen här för någon månad sedan. Dessutom är det så här, för det har varit jobbigt för mig detta med att gå ut. För jag har ju vetat det ända sedan jag var tonåring, men att göra en annan sak. Det jag gör nu är att jag ger lite grann av nycklarna som underlättar det här. En annan sån nyckel som jag har talat om tidigare, det är det här att berätta. Den stora berättelsen, bara berätta för andra. Berättelserna. Så att de blir förtrogna med dem. Men det tredje är, nu säger jag emot mig själv, men jag tror att ni förstår mig, det är att jag tror att vi kan stryka det där, gå ut helt och hållet. Nämligen på så sätt att vi är ju redan där ute. Du är ju redan på din arbetsplats. Du är ju redan bland andra människor som inte är troende. Du har redan kommit ut, du lever ju där ute i samhället. Du behöver inte ens tänka de tankarna att du ska gå ut någonstans för att göra någon insats. Du är ute på missionsfältet så som Sverige ser ut idag. Och du kan hoppa över det ledet och gå direkt på nästa led. Gör alla folk till lärjungar. Tyvärr så har vi inte så mycket tid när vi går igenom de här verserna, så att jag hinner gå in på det. Men jag känner att jag är lite frestad att gå in på hur det skulle gå till. Men det kan vi nog inte göra tyvärr. Hur man gör folk till lärjungar alltså. Vi får hoppa över det. Bara konstatera att vi kan börja jobba på uppdraget på en gång. Så det är inte långt borta något av det jag talar om. Det här ska vi också lyfta fram i vers 20 som hänger ihop med det. Det står, lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det är som ett eko ifrån Moses. För när Moses gav Toran, och inte bara Toran i form av de 10 budorden, utan gav de 613 buden och allt som hör till de här Moseböckerna. Då så avslutar han sitt tal till folket med att säga, vi ska göra, och folket svarar också, vi ska göra allt som Herren har befallt. Gör allt som Herren befallt. Ja, vi ska göra allt som Herren har befallt. Och så liksom förfärdigas så att säga det gamla förbundet. Samma ord använder Jesus. Men med en skillnad som jag vill att ni ska se om ni inte redan har sett den. Och det är det som står, lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Alltså inte Toran. Inte lagiskhet förstås, eller inte och ännu mindre moralism, utan lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Vad är det för något? Ja, du kanske tänker på alla saker som Jesus har talat om, och det skulle nog kunna bli 10 budord det också. Men jag tror vi ska lägga betoningen på orden vad jag har befallt. Och vad är det Jesus har befallt djupast sett? Ja, det är att vi ska tro på honom. Det är ju evangelium som han förmedlar. Hela lagen, hela Toran, allt vad vi ska göra och inte ska göra, sammanfattas ju i detta enda budord som vi kan kalla evangelium, som säger att Jesus har gjort allt det här för vår skull. När vi tar emot Jesus, så tar vi emot lagens fullbordan. När vi tar emot, eller lagens fullbordare, när vi tar emot Jesus Kristus och låter han få inflytande över oss, då har vi tagit emot allt det som han har befallt. För det finns så att säga i det hela. Sen kan vi utveckla det utifrån det faktum att det är fullbordat. Men det är viktigt att ha med sig också här då, allt som jag har befallt, så att vi förstår att det är ett evangelium. Det handlar om tron på honom. Såklart. Annars, alla andra tolkningar blir ju vansinniga. Det kan inte vara så att vi ska göra, i alla fall om man ser det ur det perspektivet att hur vi ska bli frälsta. Om vi skulle säga till gå ut och göra alla folk till lärjungar genom att räkna upp alla saker som de ska göra, då märker ni själva, då är vi helt på helt fel spår. Utan vi måste ha jag, alltså Jesus, där i centrum, vad han har gjort. Och sen utifrån det så kan man tillämpa det. Men det viktigaste först. Vad jag har befallt. Han har befallt att vi ska tro på honom. Johannes 17:3. där Jesus säger så här: detta är evigt liv, att de tror på dig och den du har sänt. De frågade efter evigt liv och Jesus svarade: detta är evigt liv, att de tror på dig och den du har sänt. Och det är vad som gäller fortfarande. Tron på Jesus. Nu ska vi se här. Nu hade jag skrivit upp några andra saker här, nämligen, och som jag antydde förra gången, att missionsbefallningen har inte uppfattats, eller samma del har inte betonats i de olika tidsepokerna, utan olika saker har betonats när det gäller missionsbefallningen. Och det här med att vi ska gå ut och göra lärjungar, som vi har talat om nu ett tag, det är någonting som inte har betonats på det sätt som det nu betonas tidigare. Det finns en missiolog, alltså en som håller på med mission, som heter David Bosch. Han har skrivit en bok som heter Transforming Mission heter den. Och han har där tagit upp en teori, eller använt sig av en teori som jag har nämnt om tidigare, nämligen den om paradigmskiften. Alltså att man delar in kyrkohistorien i olika epoker. Om ni kommer ihåg det, så talar vi om att den första epoken, alltså nytestamentliga epoken, den tidseran, där var man, det som var i centrum var Jesu återkomst. Alla hade sina blickar, så att säga, mot detta att Jesus skulle komma tillbaka. Och det märker man också när man läser Nya testamentets böcker. Det var det viktiga. Sen när tiden går, vi kommer in på 200-talet, och man börjar inse att det kanske dröjer innan Jesus kommer tillbaka, det andra århundradet, då förskjuts fokus. Det blir ett paradigmskifte. Så nu är det någonting helt annat som är viktigt i den första kristna kyrkan. Och det är då Herrens närvaro i gudstjänsten, genom ordet och i anden. Så att allting som man sysslar med, så att säga, allt som man, när man orienterar sig mot centrum i tillvaron, är just detta att Jesus är närvarande, framförallt i gudstjänsten. Det tredje epoken, jag använder det ordet synonymt nu med paradigmet, det är det som kallas för det romersk-katolska. Och det kännetecknas utav att kristenheten, eller kristna tron, har blivit påbjuden religion. Alltså statskyrkoreligionen med Konstantin. Vi är en bra bit in på slutet på 300-talet. Och då har man ett annat fokus. Och då är det fokus på institutionen, på ämbetet. Och faktiskt, kanske klingar lite skorra lite i era öron, men ändå, juridiken har en väldigt central plats. Och ni vet att mycket av vår lagstiftning är ju byggd, som vi brukar säga, på de kristna värderingarna. Det är ju kristen juridik från början. Så de bitarna blir alltså viktiga i det tredje paradigmet. Det fjärde paradigmet är det reformatoriska. Alltså när Martin Luther på 1500-talet gör klart och lyckas få ett genomslag för detta, att det är inte institutionen, kyrkan och ämbetsbärare eller juridiken som är det viktiga för min relation till Gud, utan det är tron på Jesus Kristus. När han får ett genombrott, ett genomslag för det, då sker ett paradigmskifte. Och det sprider sig, vet ni, som en löpeld. Hela reformationen har ju detta i centrum, tron alena, rättfärdiggörelsen genom tron alena, skriften alena och så vidare. Det femte paradigmet är det som kallas för upplysningstiden, skulle vi kunna säga. Alltså egentligen slutet på 1700- och 1900-talet, den moderna tiden. Och det som är kännetecknande för den tiden, det är ju individen står i centrum. Alltså det som sedan sammanfattas i mänskliga rättigheter och människans egen möjlighet att bestämma. Det är först då man kan tala till exempel om religionsfrihet och sådana saker. Det fanns inga sådana friheter om man går längre tillbaka i tiden. Men det blir ett individualismens tidevarv. Och enligt den här teorin så sker nu ett paradigmskifte just i våra dagar, som vi skulle kunna kalla för ett postmodernt paradigm. Och det kännetecknas av att det är, om vi använder kristna termer, ett ekumeniskt paradigm. Alltså samfunden har inte framtiden för sig. Kristenheten har det, men på ett helt annat sätt till framöver. Nåja, i alla fall i de här olika epokerna. Den här mannen David Bors, han har gått in i de här olika epokerna och sett hur missionsbefallningen har uppfattats i var och en av de här epokerna. Och i den första epoken, och kanske en bit in i den andra, så är det som har betonats i de här orden, verserna 19 och 20 är vi alltså på, inte det som vi kallar för missionsbefallningen, utan det som har betonats är, som jag sa tidigare, uttrycket Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Det har varit det centrala i de här verserna. De första kristna måste alltså ha fått klart för sig inkarnationen, att Gud har blivit människa, att denne Jesus Kristus är sonen. De har fått klart för sig att evangelierna som är skrivna handlar om den andra personen i gudomen. De har fått klart för sig att den som dör på Golgata kors, det är Guds messias. De har fått klart för sig himmelsfärden, att han har all makt i himlen och på jorden. De har fått klart för sig att anden som är utgjuten också är Guds egen närvaro. De har fått klart för sig det som ingen har kunnat tänka ut egentligen innan. Fadern, sonen och anden, treenigheten. Och de är medvetna om att det innebär ett definitivt brott med den judiska tron. Så det här är ju något oerhört som står här. Vi har sett att det har varit spänningar mellan judiskt och kristet, eller judiskt och hedniskt kristet, genom Matteus evangeliet. Här är det definitivt en boskillnad. Så det var det viktiga. Plus en annan sak i det andra och det tredje paradigmet, de första århundrarna. Det är orden, jag är med er. Därför under den här tiden så var det inte ovanligt med förföljelser. Och svåra umbäranden och lidanden i en tid när det är förbjudet att vara kristen. Förstår ni då vad de orden betyder? Jag är med er alla dagar. De läste alltså samma ord som vi började med här i vår bibelförklaring. Läste också de på 70- och 80- och 90-talet. Men med helt andra ögon och upptog emot på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. Det är tänkvärt. Det ser man. Vi talade i början på Matteus evangeliet, så talade vi om detta att läsa Bibeln på olika sätt och så. Jag inser väl också att det kan låta flummigt, men så är det ju faktiskt. Och här är det väldigt tydligt. Det som hände sen när man kommer in i det tredje och fjärde paradigmet, alltså det romersk-katolska paradigmet framförallt, och det som var dessförinnan, andra och tredje, då betonas helt andra ord. Då betonas nämligen det som står i vers 16 redan. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen. Jag nämnde ju det när jag gjorde en snabb genomgång, att det som kom i centrum var ämbetet. Så det som man såg när man läste missionsbefallningen, det var de 11. Man såg apostlarna, ämbetet. Och därför så knöts missionsbefallningen till ämbetet. Så det var de ämbetsbärarna som skulle så att säga gå i god för missionen. Det var ingenting man kunde förvänta sig av lekmän. Och ibland undrar om inte den tanken fortfarande finns kvar. Även om den borde vara död för länge sedan. Den är i och för sig inte oriktig, va? Det är klart att man är som särskild ämbetsbärare har särskilt ansvar. Men det kan inte tolkas på så sätt att hela missionsbefallningen knyts upp på en evangelist som ska ordna allting. Och vi andra ska bara ge kollekt. Men så uppfattade man det hela på 5, 6, 7, 800-talet. Och egentligen ända fram till reformationen. För det som var typiskt för Martin Luther, förutom den här upptäckten, att man kunde få frid med Gud och bli frälst bara genom tron på Jesus Kristus och rättfärdiggjord genom tron, så var det ju upprättelsen av det allmänna prästadömet. att varje människa kan, varje människa som är döpt, varje människa kan läsa skriften, varje människa kan också vara delaktig i missionsbefallningen. Nu uppfattar inte Luther det på det sättet som vi gör nu, utan han uppfattar det nog som så att missionen, och det ligger också i de här orden, man läste det som att alla folk var det framträdande. Så när reformationen gick fram och när Luther genomförde så mycket som han nu då genomförde och påverkade reformationen, så hur gjorde han missionen? Jo, han erövrade eller missionerade furstarna, kungarna, och därmed så blev ju hela folket kristnat. Det var ju så Sverige blev kristet, genom att Gustav Vasa antog reformationen, så genomfördes det hela landet. Alltså man uppfattade missionsbefallningen på ett annat sätt, och definitivt inte så individualistiskt som det har blivit. För först i nästa paradigm, nämligen närmare bestämt 1792, så dyker den första moderna missionären upp som heter William Carey. Och hans programskrift, den är då så att säga individualistisk. Den är direkt anpassad till det nya paradigmet. Individens frihet, individens ansvar, individens förtroende, individens möjligheter. Och då börjar det bli alltså att varje enskild människa ska vara med i missionen. Det är ganska fascinerande, och tycker jag i alla fall, att göra en sån där översikt av hur det har varit och hur det kan förstås. Och då borde det ligga i luften. Hur kommer det här nu då att förstås i det paradigm som vi är på väg in i? För nu är vi sannolikt på väg ur det här individuella tänkandet. En sån sak som kunskap har ju alltid varit individuell för oss. Vetenskapen och den enskildes kunskap och objektivt och så vidare. Det har ju inte samma ställning nu i det nya paradigmet. Utan kunskap, det är någonting subjektivt. Men inte bara subjektivt individuellt. Utan kunskap är någonting som man delar med andra. Det som flera inser. Det som vi tillsammans inser. Och det nya paradigmet när det gäller missionen, det är att missionen är någonting som vi gör tillsammans. Det ekumeniska perspektivet. Och jag tror till och med man skulle kunna ta det så långt som att säga så här, att om det skulle vara så att någon av församlingarna här i Värnamo nu är väldigt framgångsrik när det gäller missionen, så skulle det förmodligen skava i de ekumeniska relationerna. Och det skulle komma avundsjuka, och vi skulle inte vara enbart glada. Vi måste göra det tillsammans. Vi måste få en ekumenisk strategi för hur vi tillsammans förmedlar evangelium till Värnamo. Dessutom hänger det ihop med trovärdigheten, om du försöker se det utifrån hedningarnas perspektiv. För alla hedningarna tänker, eller jag kanske övermålar för starkt, men många tänker ju liksom att om de olika samfunden har, där är de och där är de och där är de, och kan inte de komma överens, och de försöker värva mig, men det försöker ju de också göra. De försöker ju också värva mig till sitt. Men om det sker i en gemenskap, då faller alla sådana argument. Om det sker i gemenskap, om det sker utan biavsikter, utan om alla församlingarna här i stan, alla kristtogna i den här staden, gemensamt ansträngde sig för att hjälpa människor in på trons väg. För deras egen skull. Inte för att värva, utan för deras egen skull. För att de skulle hitta vägen till Gud. Någonting av det tror jag har börjat genom alfakurserna. Nu så går tiden ifrån mig, men vi ska se här. En av kommentarerna som jag har använt när vi har gått igenom Matteus evangeliet är Michael Green. Och han sammanfattar missionsuppdraget i 7 stycken punkter som jag tycker var väldigt bra. Och som jag förmodligen inte hinner kommentera, men jag hinner väl gå igenom i alla fall. Det första han säger om missionen, det är att missionen är avgörande för kristet arbete, har jag skrivit. Missionen är avgörande för den kristna församlingens arbete. Det har att göra med trovärdigheten förstås. Och därför så var det så när man läser kyrkofäder, stora kyrkofäder som Justinus Martyren, Athenagoras, Ireneus, Origenus, att det man ser hos dem och deras stora ledarskap, för det var ju kyrkoledare det här, det var att de kombinerade alltid sitt ledarskap med fältarbete. Det var alltid teori och praktik. Det var alltid förkunnelse och undervisning kombinerat med evangelisation eller mission. Eller arbete för de som ännu inte hade funnit Jesus. Det gick hand i hand. Det var helt enkelt nödvändigt under de första århundradena. Annars så har man undergrävt trovärdigheten i evangeliet. Jag tror att det gäller för idag också. För det andra, behöver inte kommentera så mycket, det är att mission är något vi gör tillsammans. Och han pekar till exempel på hur Jesus sände ut dem två och två. Jag har talat om det när vi tog den här kvinnan som hällde ut oljan i hushållet. Det hon gjorde i det lilla sammanhanget och det de fick vara med om tillsammans, det vann i trovärdighet jämfört med tal inför människor och massor och så vidare. Det tredje, det är att missionen är utsträckt i tid och rum. Alltså missionen börjar ju med Gud själv. Det är Gud som sänder, missio, som är själva ordet mission, det betyder ju sändning. Det är ju Gud Fadern som missio sänder sin älskade son. Det är den heliga, det är sonen Jesus Kristus som sänder den helige ande till oss. Det är den helige ande som sänder oss genom missionsbefallningen som församling ut. Eller kyrkan som sänder kyrkan ut, och det är kyrkan som sänder den lokala församlingen i sin tur, och det till sist så hamnar det hos oss då ute i våra hem och hushåll. Det är en gudomlig sändning som går igenom tiden och som går igenom alla rum. Och det där sista skulle jag gärna uppehållit mig vid lite grann, för att den globalisering som äger rum i den nya paradigm som vi är på väg in i, den är ju enastående. Ta bara de här Mohammed-teckningarna. Det är två sekunder så är de bilderna i Irak eller Afghanistan vid deras datorer. Alltså rummet har ju försvunnit och det kommer att påverka missionen. Och missionens, det sätt vi missionerar på också. Det fjärde är att missionen är omfattande. Det vill säga att missionen är inte en avgränsad del av vår verksamhet, utan allting finns i missionen. Michael Green, han plockar med till exempel undervisning, botandet av sjuka, engagemang i människors vardag. Och vi kan tänka på förra århundradenas missioner, alltså med sjukhus och skolor och så vidare. Det är det perspektivet vi behöver ha också framöver. Mission är inte bara någonting som kommer ur munnen, utan det är omfattande. Det femte, det är ju märkligt att man inte ska hinna med det här. Det femte är ju att missionen är strategi. Vi behöver tänka igenom hur missionen går till. Och det var det, så var det också när vi läser här. För han sände ut dem från Jerusalem, Samarien, Galileen och så hela världen. Man skulle bygga på. Det fanns en strategi. Det sjätte är att missionen är krävande. Eftersom, för att säga det kort då, det innebär självuppoffring. Den är ju inte till för min egen skull, utan det är ju den kristnes sätt att ge någonting till andra. Och det kan vara krävande på mer än ett sätt. Det sista, sjunde, som Michael Green har med, det är att missionen är formad av Jesus. Det finns en plan, så att säga, handlingsplan. Han såg människorna, han förbarmade sig över dem, han bad för dem. Han var försedd av Fadern och förser oss med vad vi behöver. Han sänder oss ut. Det är alltså ett schema, så att säga, som Jesus har gett oss och som vi ska bejaka och som vi ska verka i och igenom.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det här var sista delen för detta, del 79. Nästa vecka så börjar det på Jakobs bok då istället. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Här efter kommer sändningen från Missionskyrkan.